Vad kul att vara här. Jag funderar lite på ifall jag skulle stått här nere för att jag är liksom inte färdig pastor eller någonting. Men om jag står där nere så ser min mamma mina smutsiga skor. Så jag tänkte att här kan jag skydda mig lite. Men mitt namn är Emma Meldén och jag är uppvuxen i den här församlingen här i Ekumeniakyrkan i Trollhättan. Och om det är så att du har varit med i den här församlingen ett tag så har du troligtvis stött ihop med någon av mina föräldrar eller min mormor. Och om du inte har gjort det ännu eller om du är ny här så njut medan det varar för du kommer att stöta på dem förr eller senare. Nu för tiden så bor jag i Göteborg och är med i en församlingsplantering där som heter Centro. Och jag pluggar också teologi på Akademin för ledarskap och teologi. Och jag har fått förmånen att predika här idag. Och Emanuel som vanligtvis är pastor här, eller som vanligtvis predikar och är pastor här i församlingen, sa att jag fick predika om vad jag ville. Så jag ska prata om det bästa jag vet, och det är församling. Jag vet inte vad det bästa du vet är, men så funkar jag. Och en av anledningarna till att det ligger mig så varmt om hjärtat är för att vi har fått se så mycket hända i vår församling. Så jag liksom predikar bara det jag kan helt enkelt och känner till. Och Cecilia sa också att jag har en timme på mig. Jag hoppas att det är lugnt med alla. Så nervösa skratt. Kommer de verkligen prata i en timme? Vi ska läsa en text som är tagen från Apostlagärningarna. Och Apostlagärningarna, för dig som inte vet, är en fortsättning på Lukas evangeliet. Så Lukas har först i sitt evangelium berättat om Jesu verksamhet på jorden. Han har berättat om Jesu död och Jesu uppståndelse. Och nu kommer liksom del två, the sequel, uppföljaren, Apostlagärningarna. Som handlar om hur lärjungarna praktiserar det som Jesus lärde dem. Och budskapet om Jesus sprids från Jerusalem och vidare ut i världen. Och det som har hänt precis innan den här texten, det är att pingsten har varit, en helig ande utgjuts på pingsten i Jerusalem. Och det kommer liksom eldtungor över folks huvuden och de talar olika språk. Det är väldigt spännande, läs den om du har tillfälle. Och Petrus som har varit en av Jesus liksom lärjungar och närmsta kompisar har hållit en väldigt eldig predikan för folkskaran där i Jerusalem. Och om vem Jesus är och vad han har gjort. Och det står att efter hans predikan så kom 3000 människor till tro och omvände sig till Jesus. Vi är ju inte riktigt 3000 här inne. Vi får se vad som händer efter den här predikan. Men vad gör då de här 3000 människorna efter att de har omvänt sig till Jesus? Det är det vi ska läsa nu. Och jag vet inte hur ni gör här i min kyrka, så när vi läser Guds ord så står vi upp. Och eftersom jag har micken så bestämmer jag att vi står upp och läser. Du som kan stå upp. Vi ska läsa från Apostlagärningarna kapitel 2. Det finns här vers 42 och framåt. Och där står det: de höll troget fast vid apostlarnas undervisning och vid gemenskapen, brödbrytelsen och bönerna. Varje själ greps av bävan och många under och tecken gjordes genom apostlarna. Alla de troende var tillsammans och hade allt gemensamt. De började sälja sina egendomar och ägodelar och delade ut till alla efter vars och ens behov. Varje dag var de troget och enigt tillsammans i templet och i hemmen bröt de bröd och delade måltid med varandra i jublande innerlig glädje. De prisade Gud och var omtyckta av hela folket. Och Herren ökade var dag skaran med dem som blev frälsta. Ja, Jesus, tack för att vi får läsa ditt ord tillsammans så att vi får komma samman och bara ta del av det du har skrivit och få se mer av vem du är, Herre. Jag bara ber att du ska välsigna oss den här morgonen, att du ska få bli mer och mer levande för oss, Herre. I ditt namn Jesus ber vi. Amen. Varsågoda och sitt. Så det de här 3000 människorna gjorde då var att hålla fast troget vid apostlarnas undervisning och vid gemenskapen, brödbrytelsen och bönerna, stod det i det vi precis läste. Och ibland så kallar man de här för de fyra benen, alltså Bibeln, brödraskapet, väldigt modeord, brödraskapet, brödsbrytelsen och bönerna. Och jag ska förklara mer, om ni kände att det inte var det ni såg på väggen, så ska jag förklara mer var det kommer ifrån. Och det här är liksom församlingens DNA, den första församlingen. För församlingen är ju mer än bara en förening. Det är liksom inte en fotbollsförening eller en bokklubb, det är någonting annat. Och den här organisationen funkade då för de 3000 personer som kommit till tro. Och vad betyder då dessa ben? Jag tänker att vi ska gå igenom dem ett och ett. Först är då Bibeln. Och på den här tiden så fanns ju inte den Bibeln som vi har idag. Man hade Gamla testamentet. Men det Nya testamentet skrevs typ när apostlagärningarna utspelade sig, lite efter det, ungefär typ 50-60 år efter Jesu död. Och den skrivs ju av apostlarna och utifrån apostlarnas undervisning om Jesus. Så här, när det här utspelar sig, så är den enda berättelsen om Jesus, det är ju apostlarnas undervisning. Och de berättar liksom inte bara om Jesus, utan de gör också det som Jesus gör. Alltså Jesus bad för sjuka och fick se en massa under och tecken. Och det fortsätter apostlarna med, även efter hans död. Och vi läste i vers 43 att under och tecken gjordes genom apostlarna. Alltså de spred liksom inte bara information om någon Jesus som de känt innan han dog och så vidare, som verkar vara en schysst kille, utan de gjorde också det som han gjorde. Och jag vet inte hur det är med dig, men ibland frågar jag mig själv hur ofta jag läser Bibeln och faktiskt gör det som står där. Hur ofta gör jag som Jesus gjorde? Han som hängde med tullindrivare och leprasjuka och andra som var liksom opopulära i samhället. Och vi kanske inte har jättemånga tullindrivare här. Kanske någon som har jobbat på Skatteverket på sin höjd. Men när vi ber, eller när vi läser om att Jesus ber för sjuka, vad gör det med oss då? Eller hur Jesus välkomnade alla oavsett kön, etnicitet och kulturell bakgrund. Vad får det för konsekvenser för oss? För det bästa med Bibeln, det är ju att den är precis lika relevant idag som den var när den skrevs. Och precis som apostlarna så får vi fortsätta leva ut det som Jesus har lärt oss. Och nästa punkt handlar om brödraskap. Det här är ju ett gammalt ord. Bibeln använder ordet gemenskap. Men det passar så bra med B. Och det står i vers 44 att alla troende var tillsammans och hade allt gemensamt. De började sälja sina egendomar och ägodelar och delade ut till alla efter vars och ens behov. Det här var den gemenskapen de levde i, den verklighet de levde i. Och det finns uppmaningar lite överallt i Bibeln om att ge bort allt man äger och att leva i egendomsgemenskap. Och om du har varit i kyrkan ett tag så har du säkert hört det undervisas om att det inte behöver gälla dig. Det är bara den personen. Eller det här hade ju aldrig gått idag. Det var bara på den tiden. Och jag kommer inte säga vad ni ska göra med era pengar. Jag tror att det är upp till dig och Gud. Men jag tror att vi kan vara med om häftiga saker när vi överlåter våra ägodelar till Gud. Jag är lite så vass här. Men ni får ta allt med Emanuel sen som ni inte håller med om. Jag kommer inte vara här nästa söndag. Jag kan säga vad jag vill. Ja, men jag tror att det kommer hända häftiga saker när vi överlåter våra ägodelar till Gud. Och jag har själv varit med om jättemånga pengar under. Som jag inte har tid att berätta, för då hade den här predikan faktiskt blivit en timme lång. Men det har bara hänt när jag inte har några pengar själv. Och i vilket fall så är det en inbjudan här i de här verserna att komma tillsammans och tjäna varandra på ett överlåtet sätt. Och i Bibeln finns det många olika bilder på gemenskapen i församlingen. Det finns bilden som en kropp, som Paulus, en som han har skrivit väldigt många brev i Nya testamentet. Han använder den bilden väldigt mycket. Och det är en väldigt stark bild. Alltså för en kropp hänger ju ihop. Alltså det är ju sällan man ser ett ensamt finger någonstans och säger där är en kropp. Förhoppningsvis ser man väldigt sällan ett ensamt finger någonstans. För det betyder att någonting är fel. Men det är sällan man ser liksom en ensam fot och säger det här är en kropp. Det är ju bara en del av en kropp, en kroppsdel. Vi behöver ju mer kroppsdelar för att det ska vara en kropp. Jag ska fortsätta prata mer om gemenskap sen, för det är ju typ det allting handlar om i det här stycket. Och brödbrytelsen är det fjärde bet, eller nattvarden. Så står det att i hemmen bröt de bröd och delade måltid med varandra i jublande innerlig glädje. Och här verkar det som att en måltid de syftar på har liksom två syften. Dels är det brödbrytandet i nattvarden som Jesus instiftade när vi minns hans offer på korset och tar bröd och vin. Men det är också att bara få käka middag ihop. Och på den tiden så var de här två inte separerade, utan man åt liksom tillsammans och firade nattvard samtidigt. Och jag är, alltså vill säga, jag är den största supporten av nattvard. Och i min kyrka så firar vi faktiskt det varje söndag, vilket är väldigt lyxigt. Och det är någonting fantastiskt fint med att få komma samman som församling och ta del av samma bröd och samma vin. Men nattvard betyder ju faktiskt kvällsmat. Och mat är någonting väldigt vardagligt. Jag äter i alla fall mat varje dag, jag hoppas att de flesta gör det. Här. Så när den första församlingen firar nattvard så betyder det att de satt ner vid samma bord. Och där kan man inte undgå att prata med varandra och umgås. Och vi vill gärna göra nattvarden till någonting institutionaliserat och privat. Där vi kan gå fram och liksom ta vår lilla brödbit och lite vin. Och sen är det bra. Det blir en fin stund. Men om nattvarden inte får följa med ut från gudstjänstlokalen och färga vår gemenskap, har vi verkligen då firat den till minne av Jesus? Och liksom de första kristna bjuds vi in till att dela måltid med varandra och att dela vardagen med varandra. Det fjärde benet, nu jag har inte jättelångt kvar i mitt ordrör. Fjärde benet är bönen. Även detta någonting som sker i gemenskap, när de samlas i templet och i hemmen. Och församlingen är ju ingenting utan bönen till Gud. Utan tillbedjan till Gud. Då är vi verkligen bara en förening. För Gud är ju den allting kretsar kring. Det är ju, Gud är ju anledningen till att du och jag sitter här idag. Och bönen är någonting privat. Någonting som du gör själv i din kammare. Men det är också någonting som vi får göra tillsammans. Och jag vill också säga att... Och du vet säkert redan det här, men när vi ber till Gud så är Gud liksom ingen snuttefilt. Han är inte en tomten som vi skriver en önskelista till och så lämnar vi den och så går vi därifrån. Han är universums skapare. Han dog på ett kors för dig och mig. Och han försonade oss. Trots att vi, i alla fall inte jag, hade inte gjort någonting för att förtjäna det. Och han offrade sig själv i sin enda son. Det är den guden vi tillber. Den evige guden och den heliga guden. Som också är våran vän. Och som vill veta alla våra önskningar och bekymmer. Och ur den här gemenskapen. Alltså den bibelläsande gemenskapen. Den brödbrytande gemenskapen. Den bedjande gemenskapen. Så står det att folk blir frälsta. Alltså det står att Herren ökade vardagsskaran med de som blev frälsta. Och om du inte har märkt det än så är gemenskap temat för den här predikan. Och det är liksom inte taget ur luften i Bibeln. Utan det andas genom hela Bibeln. Som sagt finns bilden av församling som en kropp, som en familj. Vi ser hur Jesus har gemenskap med sina lärjungar och så vidare och så vidare. Och den främsta bilden av gemenskap får vi i treenigheten. Gud är tre. Han är liksom både fader och han är ande och han är son. Och alla tre är en och samma Gud. Det är svårt, ett stort ämne att förklara på en predikan, och jag pratar så gärna mer om treenigheten för att jag djupdyker just nu i det. Om du har frågor så tar vi det på fikat. Men Gud är en. Tre personer är en. Och deras relation med varandra är en gemenskap i överflödande kärlek. Och denna överflödande kärlek är den vi får ta del av. Och det är tack vare denna överflödande kärlek som Gud skapade världen, som Gud skapade dig och mig, och som Jesus dog på ett kors och vi kunde ha gemenskap med honom. Och i dessa verser så läser vi om gemenskapen i den första kyrkogemenskapen, den första församlingen, där man jublade i innerlig glädje och åt med varandra, delade med sig av vad man hade och tog hand om varandra. Och ur den kärleken till varandra så blev folk frälsta återigen. Folk tog emot Jesus. Och Jesus säger också i Johannes evangeliet att människor ska se att vi är hans lärjungar på hur vi älskar varandra. Och det var så fint hur vi sjöng i den här salmen 350 innan. Att i vers 2, och låt oss då få leva så att världen ser och känner att vi är dina vänner. Vi kan tänka att det handlar om det vi säger som är liksom det avgörande, våra ord. Men här är det svart på vitt att om vi älskar varandra så kommer människor lära känna den Jesus som vi tror på. Det är frukten av vår gemenskap i Kristus. När vi speglar den kärlek som finns i den treeniga guden så spiller det över på andra. Liksom den treeniga gudens kärlek spiller över på oss. Och är det inte jättesvårt? Alltså, let's be honest. Det hade ju varit mycket lättare om det bara handlade om alla mina fantastiska argument som jag har byggt upp på mina 37,5 högskolepoäng i teologi. Men tyvärr, det handlar om hur du och jag lever våra liv. Det handlar inte om vad vi säger. Det handlar om vad vi gör. Ribban är på något sätt både jättehög och jättelåg. Alltså vi ska ju bara älska varandra. Men vi måste ju också älska varandra. Alltså du vet den där församlingsmedlemmen som du inte riktigt drar jämt med. Som du intalar dig själv att, men alla kan ju inte gilla alla. Den personen är du kallad in i gemenskap med. Församlingen är inte bara att sitta med sina kompisar på fikat efter gudstjänsten. Församling är gemenskap. Och sen kan man ju inte umgås med alla, speciellt inte om man är en församling på 3000 pers som här. Men är det bara jag? Eller är vi lite bra, för bra för att, på att bortförklara varför vi inte vill bjuda in den eller den personen i vår gemenskap? Eller bortförklara varför vi inte vill engagera oss? Alltså det är ju skitjobbigt. Alltså det här petar verkligen in i mitt hjärta. Men du kan vara lugn. Jag kommer inte sluta här. Det blir bättre. Om du är här inne och tror på Jesus Kristus och har tagit emot honom som frälsare i ditt liv, då har du fått den heliga ande som gåva. Det säger Petrus bara några liksom rader innan det stycket vi läste. Alltså den treeniga guden med den här kärleken som jag pratade om, den bor i dig och har bjudit in dig till gemenskap med sig själv. Så när det är jobbigt att älska någon, inte om det är jobbigt, när det är jobbigt, då står vi inte ensamma. Alltså vi har Gud i ryggen och vi får ta del av den kärlek som har getts till oss. Men inte nog med det, vi kan också handla efter det. Och jag är en stark anhängare till teorin fake it till you make it. Och då menar jag inte att vi ska lägga på en mask som vi kan lägga av när vi kommer hem. Eller att vi ska låtsas att vara någon vi inte är. Utan det jag menar är att när vi agerar mot människor i kärlek så gör det någonting med oss. Alltså det förvandlar oss, det vi lever, våra handlingar, det påverkar oss och våra hjärtan. Och vi måste öva oss, för det kommer inte naturligt. Man blir liksom inte ett helgon av en tillfällighet. Så sammanfattningsvis då, hur ska vi leva som församling, Svaret är tillsammans. Du har säkert hört den här statistiken innan. Sverige är en av de mest ensamma länderna. Vi har ett av de högsta antalen ensamhushåll. Och en av 10 uppger att de inte har någon nära som de känner förtroende för. Alltså det är ju hemskt att det är så. Och jag tror att vi kan få vara en motpol till detta. Församlingen är ju en del av Guds frälsningsplan för mänskligheten. Och man får tycka vad man vill, ifall det var bra eller dåligt av Gud att lägga det i människans, och lita på människan där. Jag låter det vara osagt. Men det är du och jag som är Guds händer och fötter på jorden. Det är vi som är Kristi kropp. Och precis som apostlarna så får vi leva ut det som står i Bibeln. För det du gör, det påverkar dig själv och det påverkar andra. När vi lever ut gemenskapen i treenigheten så kommer folk till tro. När vi välkomnar andra in så kommer folk till tro. När vi ber så kommer folk till tro, och när vi gör det som står i Bibeln så kommer folk till tro. Och framförallt när vi öppnar upp vårt matbord, då kommer folk till tro. Ja, Jesus, jag tackar dig för att du har räddat den här världen, Herre. Att du har dött på ett kors och att vi bara får berätta om det för andra. Att vi får leva ut det som står i Bibeln. Ja, tack för att du är en helig Gud, en allsmäktig Gud. Och tack för att du har älskat oss först. Att vi bara får ta del av den kärleken som kom till oss först. Tack för att du är stor, helig och allsmäktig. Och att du bor i oss och är våran vän. Tack för att du skapat världen. Och tack för att du vill höra allting som jag har att säga till dig. Jag ber att du ska välsigna oss, välsigna den här församlingen. I ditt namn, Jesus, ber vi.